Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Mord i mina tankar med mig Amanda Nilsson och Jessica Tyselius.
Hello!
Woo! Jag har så lite
whiskyröst.
Härlig whiskystämma.
Ja.
Ja.
Men du har ju inte corona.
Nej, det har jag testat mig emot. Det är också det värsta jag vet att testa
ja,
mig emot.
Ja, men jag tycker inte heller om det. Men jag kör bara tills det tar stopp och det är blod på den där pinjärmen.
Ja, men jag försöker ju, men...
Nej, men du tog in den typ en centimeter och sen bara... Och så ja. Grät du en kvart. Man bara, okej. Okay. Men kör bara in den hårt som fan och sen är det klart.
Nej, men det går ju inte. Jag får ju sån...
Det går. Du ska luta dig bakåt.
Jag ser ut som skriet i ansiktet.
Jag har sett. Men hur är det med dig då? Vi dricker ju drinkar. Alltså, jag är ju livrädd också. Vi ska ju ut ikväll.
Ja.
På lokal. Nej. Så. Nej, men vi ska ju faktiskt på spelning.
Ja.
Och det är jättekul. Men...
Vi ska ha ett gig.
Ja. Vi ska så, ta ton. Nej, men
alla
vi ska
sagt
gå
vi
på konsert.
Ja.
Och vi inser ju att vi har ju biljetter och allting. Så det är ju bara liksom Leo vinka. Men alltså, jag är ju rädd att folk kommer vara fan vanvettiga.
För att det är,
alltså, det är
första helgen efter att restriktionerna släpps.
Ja.
Det tänkte inte vi på när vi bokade.
Nej, men alltså, nej. Och då har ju liksom varit så här, blir det av nu, blir det inte? Och sen bara, ja, okej. Okay. Första fredagen när man bara, vi kommer ju dö.
Vi kommer att bli nerstampade. Ja, vi kommer typ att återuppleva den här gnuscenen i Lejonkungen.
Ja, men herregud, ja.
Jag kommer att vara Mufasa.
Ja.
Och du kommer att vara Simba när jag försöker kasta undan dig.
Ja, typ. Ja, nej, men det blir nog bra.
Jag vet inte varför jag tog på mig fadersrollen.
Nej, men det känns tryggt.
Jag har varit sjuk i en vecka i sträck.
Ja.
Och hemma från jobbet. Vad ja. Är det för beteende från min sida?
Nej, det är inte kul.
Nej. Men det är därför jag låter som jag gör. Jag är frisk men snorig.
Ja. Så är det ju. Men du har ju slutat ha ont i halsen och du har ju inte ont någonstans. Det är bara lite snorig.
Ja, mm. Själsligt.
Snorig. Ja.
Själsligt snor.
Som man kan ha.
Ja.
Mm.
Hur är det med dig?
Jo, men det är ju bra. Alltså, det är bättre än sist du var. Nej, men.
Det lät som att det var mitt fel.
Nej.
Men ja, tack. Tvärtom. Jag kan gå.
Nej.
Nej. Ja, nej, du mådde inte så bra då. Jag fick leka så.
Nej, men alltså. Och du bara, vart är du nu?
Ja.
Då hade jag lagt mig i badkaret och typ så här. Nej, men alltså.
Drog den sista dödslossningen.
Ja, men alltså, stunden var inne för mig.
Ja. Men vi lyckades ta oss igenom det.
Lite panikattack. Men det var inte fulländat.
Nej, jag har så lugnande inverkan.
Mm.
Oj, nej, men gud, jag kan inte hålla på och snora
sådär. Nej, men det håller jag på ändå.
Ja.
Nej, men det är faktiskt bra. Jag har ju lämnat, jag har haft tenta-grej. Det känns så konstigt också att säga tenta-vecka, som att man ska sitta och skriva. Mm. Det gör jag ju inte. Eller ja, det gör jag också. Men, ja, nej.
Mm.
Nej, men alltså, det är ju så diffust.
Ja,
ja. Vad håller man på med, jag vet inte.
Ingen vet.
Jag känner, alltså, det är ju så. Ja, man känner sig ju så jävla dum i huvudet hela tiden när man pluggar.
Ja.
Jag känner mig som en idiot.
Ja, det gör man ju tills polletten trillar ner.
Ja.
Och men... då bara... I'm a fucking genius.
Ja, men också är det så jävla roligt när det funkar. Och sen bara, ju mer man pillar på någonting. Koden och skit. Nej, men alltså, rör inget. Nej. Ju mer du håller på, ju mer fel hittar du. Alltså...
Du hade rätt första gången.
Ja.
Lägg av.
Ja.
Jo, det känner man igen. Och så Kalle har gjort så fina drinkar åt oss.
Jag vet, helt stört. Vi har nya drinkglas också.
Mm.
Ja.
Jag kom på nu.
Men alltså, okej, förlåt. Mm.
Nu avbryter ni ström med, lilla vän. Oj, jag bara så härskar tekniken. Ja. Men det tar jag tillbaks. Klipp bort det. Jag kom på det lilla jag skulle säga när vi satt i bilen förut. Mm. Bara, ah, nej, jag ska spara till podden. Men alltså, det är inte så storslaget. Men jag bor ju bredvid grannen med Margareta Festvåning, som det heter.
Ja, det kan vara redigt.
Det kan vara galej där ibland.
Ja.
Och det var fan igår, en torsdag kväll sådär. Så var det lite så galej. Det är någon typ damklubb eller något som har sina svingar om där.
Mm. Sving inte bara just det, sweet.
Exakt sådana. Och när de öppnar, för Margareta Festvånings liksom dörr ligger precis mitt emot min. Så när de öppnar sin dörr så låter det som att alla gäster står i mitt vardagsrum.
Mm.
Det är väl, blir väldigt lyhört så fort de öppnar dörren. Och då hör jag en mycket upprörd tant.
Nej.
Jag kommer inte ihåg riktigt vilket namn det var, men vi säger att det var Berit. Hon bara, Berit, nu går vi hem till dig. Berit, Berit, gick du utan mig nu?
Nej men gud.
Men alltså. Så upprörd på stackars Berit.
Ja, eller stackars kvinnan.
Ja, ja, det är oklart. Jag tror... Jag tror att det var synd om Berit, för hon lät jävligt härsig där.
Men alltså, var super om till där? Eller
ja, men jag tror de var lite rund under fötterna. Och så skulle de gå efter fest hos Berit, men de har stuckit.
Men hon, Berit hade säkert... ju fan fått nog, tror jag.
Berit hade fått drag.
Nej. Nej. Ja.
Kanske.
Ja, eller så hade de bara fått nog av den andra
ja,
skaphaggan.
Ja, kan Berit! Det, ja. Det lät verkligen... Jag kände mig nästan som Berit ett tag. Jag ville
du var nästan rädd.
Ja, nästan.
Ja. Ja, men det är livat i din våning.
Ja, ja det kan vara alla möjliga typer av tillställningar.
Ja.
Ja.
Jag har ju bara... Alltså, jag är ju van vid att bo på 11:e våningen. Mm. Går runt, alltså, jag går ju runt typ naken. Alltså, jag vet inte vad jag tänker inte mig för.
Nej.
Här har jag fönster från golv till tak.
Ja.
Mm. Det är ju inte bra för mig.
Det blir så helkroppsvy.
Ja, och folk vet inte heller vart de ska gå in i det här huset.
Nej.
De förstår inte vart de ska knacka. Och jag går ju med AirPods också med noise cancel eller Bose-lurar, så jag hör ju inte ett skit heller.
Men det är inte helt tydligt vart man ska knacka.
Nej, alltså folk går, först går de dit till den där, sen går de hit. Sen, alltså de ser inte ens vart de ska gå in.
Nej, men det, den är väldigt dold den
där. Ja, men det är lite så. Men,
ni får bryta pilar.
Ja, men typ. Jag får så här, ha sådana staket. Som lotsar folk här. Men alltså,
som man har när man köar på Liseberg.
Ja, men, ja, ja. Men då kommer de ju bara och stirrar in på mig. Så jag blev ju livrädd idag när det kom en fibersnubbe. Ja. Vi har ju fiber nu.
Ja, skönt.
Ja. Men fiber, alltså likadant när jag bytte om en gång för att jag skulle träna. Kom ni alla postnordgubbar hit och dit. Tittar in och bankar. Alltså,
han kommer hit, han kommer dit, han kommer runt
livrädd. Ja. Ja, men herregud. Men tro fan en gång när jag gick ur duschen. Skulle väl bara så springa till sovrummet. Naken då, såklart.
Ja.
Från, då kliver ut. Då hänger det män utanför mitt fönster på 11:e våningen.
Jag tänkte säga att här ligger ju för fan duschen i sovrummet nästan. Men på 11:e våningen hos dig.
Ja. Men alltså, då hänger det män. Alltså, det tror man, det väntar man sig där.
Det är väldigt viktigt att poängtera att han inte hade tagit livet av sig.
Nej, men gud, nej, det var tre stycken. De hängde och tvättade fönster.
De...
Men det var en glad överraskning för samtliga inblandade.
Ja.
Oh, herregud. Men alltså, jag har ju jag har hört en grej.
Vad har du hört?
Som är liksom...
Har du hört nonsens? Oj, nu fick du en stöd.
Nej, men alltså, det här är ju inte bra, har jag fått reda på.
Vad?
Man ska inte ta Trio och blanda med min medicin.
Nej.
Nej.
Är det Johannesört i?
Va? Nej.
Nej. Det ska man inte heller äta om du hade fått för det någon gång. Kan du tänka på. Men ja. Varför får man inte äta triodin medicin?
Ja, för att man kan få inre blödningar.
Mm, ja, det är dåligt.
Ja, det är skitdåligt. Så jag kommer få inre... Alltså, jag drack ju typ trio varje dag. Företaget.
Mm.
Nej, men jag tror... jag kommer ju få blödningar i magen och dö.
Jag tror du hade märkt om du hade fått en inre blödning.
Mm, men det var nära häromdagen.
Nej. Det tror jag inte.
Jo.
Du är så lite hypokondriskt lagd.
Mm.
Jag måste fukta min ax och torra strupen.
Men du måste ju snyta dig.
Ja, men snälla. Jag lovar dig att om jag går och snyter mig så kommer det komma nytt.
Jag måste ha hörompropar sen.
Hörompropar?
Ja.
Nu?
Sen. Det var därför jag sa sen.
Jag ska berätta för.
Jag kan inte höra mer. Jag kan inte ta. Inte ett skit mer från dig och jag tackar.
Om du bara skulle kunna hålla käften. Skulle du kunna vara något?
Ska jag berätta en anekdot?
Ja, gärna.
En gång. Så var det en...
Jag med en anekdot.
Nej. En gång var det... Det är så bizarrt. En gång var det en tysk konservator.
Okej.
Ja, det är sant. Ja. Det var en tysk konservator, balsameringsperson.
Ja, som ordnar liv.
Som sa till Kalles mamma och pappa. Vilka fina ariska barn.
Nej. Vart var han under hela andra världskriget kan man undra. Oj. Åh, oh, vilka fina ariska barn.
Ja, men varför var han mumin pappa?
Jag vet inte. Det är en skör linje där med. När det kommer till mina
men det var ju
Tyskland. Ja. Ja, det var jätteobehagligt.
Säg inte så till dem.
Nej, verkligen ingen, speciellt inte när du är tysk.
Nej.
Fy. Och när man är balsamerar person, ja. Det liksom låter ju som att han vill stoppa upp
varför
dem.
Varför umgicks han med det? Varför?
Ja, hur kom de i närheten?
Det har varit så mycket konstiga situationer. Så jag slutar fråga,
ja. Men alltså de lever live, tror jag.
Ja. Vem?
Jag,
ja. Det är 1 oktober idag, det är höst.
Sluta på.
Ja, men du, jag tycker det är lite mysigt.
Ja, jag är ju emot höst som koncept.
Ja, men tydligen.
Hej, välkommen till 2 juli 1976.
Tack.
Varsågod. Vi befinner oss i en lekpark på Friesenstraße. Alltså, min tyska accent, alltså. Mm.
Ni kommer att bli... Den är finsk.
Den är finsk. Friesenstraße i Duisburg, Tyskland. En lekpark är då, som ni kanske förstår, en av de värsta settings man kan ha i en sån här typ av podd. Alltså, vad gör du? Du håller på och slösurfar samtidigt nu.
Förlåt.
Nu vill jag att du lyssnar.
Jag har fiber. Alltså, jag kan inte andas. Alltså, min kropp har svällt upp.
Som en potatis. Vilket dåligt exempel. Men ja, tack för information. Det är som sagt ett av de värsta settingarna man kan ha i en sån här podd. Så ja, håll i hatten.
Alltså, förlåt, hon leker med en skallerorm. Älskling.
En skallerorm.
Hon har ju den här jävla albinorottan som är favorit.
Men ja. Oj, jävlar.
Lek med husse nu.
Paret Ketter. Ketcher är i lekparken tillsammans med sin 4-åriga dotter Marion. Solen skiner, det är sommar och varmt. Allt är så idylliskt och underbart. In a blink of an eye är idyllen borta, och när mamma och pappa Ketter märker att Marion är borta. Marion var ju då 4 år.
Ja, fy fan, mörkt.
Polisen kopplas ju in direkt när det är ett sånt här litet barn som försvinner. Och det blir ju såklart major pådrag, som det heter. Polisen börjar ganska snabbt knacka dörr i området kring lekparken för att höra om någon har sett något. Det är ett ganska välbebott område.
Ja.
Ja, det bor många där. Så det tar sin lilla tid. Det hinner bli morgonen den 3 juli när polisen är framme vid ett lägenhetshus som ska gå in och höra sig för i. Och då kommer en man som bor på 12:e våningen i ett av de närliggande husen fram till polisen och säger att han har en liten sak han vill säga. Under gårdagen så upptäckte han att avloppet i hans lägenhet var igensatt. It's that kind of story. Han hade gått upp och frågat grannen på våningen över om det var stopp där med. Nej. Jag har mixed de siffror här, men det... Han har gått upp på våningen över och frågat. Men där rann det bra. Jag har blandat ihop allt. Och våningen under... Nej, precis. Ja. Han frågade ena grannen om det var stopp där och det var det. Och så gick han till nästa grann och frågade om det var stopp där med och det var det inte. Mm. Så då fick han ju veta att det var grannen under honom som stoppet var hos.
Mm.
Och inte längre ner. För då hade det varit stopp där med.
Mm.
Så mannen då som bodde då på 11:e våningen frågar...
Du låter så osäker på vad du säger.
Ja, men... Det är för att jag skrivit typ... Mannen som bor på 12:e våningen på alla, fast det är olika personer jag pratar om.
Mm-hmm.
Men... Den mannen som gick fram till polisen är han som bor på 12:e våningen.
Mm.
Och han...
Det känns som en matte. Om han bor på 12:e våningen och har en grön bil, vem har då en orange bil?
Det är mannen på 11:e våningen. Hans bil är orange. Och det är hos honom stoppet är.
Mm.
Och mannen ovanför frågar vad kan stoppet bero på?
Mm.
Och då rycker han på axlarna. Ja, men hallå. Då rycker han på axlarna och bara guts. It's not funny, because it's true.
Ja, alltså... Ew.
Mm.
Ja, det här har man ju hört om. Men det finns ju fler case, förstår jag.
Ja.
Ja.
Polisen håller med om att det är ett ytterst obehagligt svar.
Ja.
Och beger sig då för att besöka lägenheten på 11:e våningen i aktuellt hus.
Mm.
I lägenheten så bor en ensam man vid jam.
Alltså vad är det? Du har fan, nu har du talfel.
Ja.
Är du redlös?
Ja, fullkomligt. Två drinkar in, totalt borta.
Redlös.
Ja. Vid namn Joakim Kroll.
Mm-hmm.
Han blir som helt spak när polisen säger att de vill komma och undersöka hans kök. Men han släpper in dem. Och nu ska vi ta ett litet hårdtag i hatten igen.
Mm.
Jag är så rolig när jag skriver det här. För jag lägger in små skärm till mig själv. Men...
Mm.
Polisen hittar Marion Ketter. Död. Styckad. Och inälvorna satt mycket riktigt i avloppet. Man hade försökt spola ner dem i toaletten. Bitar av lår och rumpa saknas. Och hennes händer. Man hittar de här bitarna portionspaketerade i frysen. Och på spisen står en gryta med morötter och potatis och kokar tillsammans med en liten, liten hand.
Ja.
Mm.
Med näglar och allt.
Det tror jag.
Nej.
Vet inte.
Nej, uff.
Joakim Kroll föds den 17 april 1933 i Hindenburg. Han...
Synd.
Ja. Jo, det var faktiskt synd. Han var son till en gruvarbetare. Mamman var väl hemmafru. De säger aldrig vad mamman jobbar med.
Nej.
Och han var den sjätte i en syskonskara om 9.
Mm.
Preventivmedel var inte att föredra.
Nej.
Familjen på 11 personer då, bodde så lite mysigt och nära varann i en tvåa. De hade inte så mycket pengar heller, så... Eller, man kan ju anta att de inte hade jättemycket pengar. Eller jag vet att de inte hade jättemycket pengar när, eftersom...
Men så det står långt och det kan inte vara... Alltså, man kan inte ha 9 barn.
Jo, det kan man.
Ja, men man kan inte ha liksom... Nej. I ett rum, typ.
Ja. Ja, men det sovs lite överallt. Ja. Joakim var då lite speciell som barn. Eller han heter Joachim. Men jag kommer säga Joakim. För...
Men man säger väl det?
Nej.
Nej.
På tyska säger ju Joachim.
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 Ja, okej.
Okay. För hans nickname var Achim. Men... Mm. Så han stavar alltså med CH. Joachim.
Mm.
Men jag kommer säga Joakim för det rullar bra i min mun.
Mm.
Han var då ett speciellt barn och ja, så kan man säga det lite snällt.
Mm, ja.
Han levde inte riktigt upp till den så att säga mansrollen som var ganska stark på den här tiden. Och han var inte så bra på sociala situationer heller.
Nej.
Han blev en sån här hackkyckling inom sin egen familj.
Jaha, inom sin familj? Mm.
Också. Okay. Överallt, tack. Pappan tänkte att barnaga var en bra uppfostringsform. Och eftersom alla syskon gick ihop och skyllde på Joakim jämt, så var det han som fick mest stryk.
Det är inte snällt.
Nej, nej, det är verkligen inte snällt. Och det är ingen bra uppfostringsmetod.
Nej.
Säger jag som är så ganska bra på barnuppfostran.
Ja.
Ta mitt professionella råd och slå inte era barn. Joakim var då enligt pappan mjäkig, blyg och tillbakadragen. Och då tänkte hans pappa att det fanns väl i alla fall en organisation som skulle kunna få ordning på honom. Och vad kan det ha varit? När det var så 30-40-tal i Tyskland.
Mm, vad tros? Ska han ut?
Han ska till Hitlerjugend.
Mm.
Men, jag vet inte om jag ska säga att det är tur eller otur, men han passar inte in där heller.
Nej.
Utan han blir liksom bara mobbad och får inte vara med. Och för er som inte vet vad Hitlerjugend är, så är det ju typ nazistpartiets ungdomsgren. Inte bra. Hans karriär som hackkyckling blomstrade även i skolan. Så snällt sagt.
Mm.
Han hade det ju svårt socialt och även svårt med själva plugget. Han var liksom lite långsam sådär, kan man säga. Han fick gå om flera klasser innan han till slut hoppade av skolan. Och jag kommer inte ihåg hur gammal han var, men jag tror han var så här 15 när han hoppade av.
Mm-hmm.
Och då hade han formellt sett bara gått ut tredje klass.
Ja, oj.
Så han fick ju inte så mycket stöd heller, antar jag.
Nej, och det kanske är konceptet klass med... jämnåriga kanske inte var hans grej.
Nej.
Så att säga.
Nej, det verkar inte vara det.
Fick han speciali för det? Nej.
Nej.
Ja, bra.
Ja, jättebra. Och sen är det ju så här psykiatriker som har uttalat sig och sagt att han hade ett IQ på 76.
Mm-hmm.
Men IQ säger ju inte så jävla mycket ändå. Man kan göra jävligt mycket fast man har lågt IQ om vi säger så. Det var det jag ville ha sagt. Jag kom till IQ. Efter kriget, även kallat andra världskriget, togs Joakims pappa som krigsfång av ryssarna.
Mm-hmm.
Och återvände aldrig till familjen. I Hindenburg, det går inte att inte säga det på tyska. Eller ja, vad man ska kalla det jag uttalar. Men där i alla fall bodde ju familjen, och det ligger väldigt nära polska gränsen. Och tyskar var generellt inte så populära någonstans efter andra världskriget. Så de hade liksom röda armén i bakhasen när de flydde från den här stan.
Mm.
Det är alltså Rysslands. Ryssland fick ju liksom östra delen av Berlin. Tyskland. Vi ska inte gå in på den historien. Jo, nu ska jag dra så samtida. Mellankrigstiden här. Nej, för den har den varit. Skitsamma, ni hör ju hur det blir. de hade ju som sagt Röda armén bakom sig typ hela tiden, så de, det vart aldrig tryggt att bosätta sig någonstans, utan de fick flytta på sig hela tiden. Mm. Och Joakim och hans syskon fick ju liksom se, ja men hur det, efterdyningarna av ett krig, eller man ska säga, det var liksom, för bara för att själva striderna är slut så är det ju fortfarande jäkligt oroligt och rörigt i områdena. Så de fick se flera kvinnor som våldtogs och hur några små pojkar lekte med dynamit och så sprängde sig själva.
Va?
Ja, jag vet inte riktigt vad det har med så krig att göra, eller om de bara, jag vet inte om de har, de fick i alla fall se när små pojkar lekte med så lite dynamit som fanns kvar och sprängde sig själva i luften.
Det var ingen bra lek.
En jättedålig lek. Man vet ju vem som vann. Ingen.
Till slut. Det känns som att alla förlorade på den leken.
Ja, det blir ju så om ingen vinner. Till slut så slår sig familjen ner i Nordrhein-Westfalia, vilket om jag har förstått det rätt är en så stat i västra Tyskland. Tyskland har ju som USA att de har delstater typ.
Va?
Ja.
Det visste inte jag.
Ja. Fast inte riktigt så hårt som USA har. Men ändå att så här, det här är en egen delstat.
Jaha.
Eller distrikt är vad de kallar det.
Mm.
Som tonåring så började Joakim jobba på bondgård. Och han har ju haft en lite dålig start i livet. Och inte varit så social innan. Så nu har han ju blivit både introvert och tystlåten. Och liksom. Och det är kanske inte så märkligt i och för sig. Om han gjorde något fel i arbetet så var han, ja. Om han gjorde något fel så var hans chefer inte sena att tillrättavisa honom handgripligen så att säga. Slå honom. Och som en liten skräll så var han inte speciellt, han kom inte så bra överens med sina kollegor. Eller alltså, han var ju inte kompis med någon bara. Det var inte så att de bråkade, men de var inte heller vänner. Tonåring och hormonstinn som han var, så försökte han ju ändå så närma sig sina kvinnliga kollegor då och då. Vilket gick extremt dåligt.
Det känns inte som att han kanske gjorde det på ett otroligt bra sätt heller.
Nej, det gjorde han ju inte.
Nej.
De blev ju rädda för honom.
Ja.
För att han hade tydligen en väldigt aggressiv och påträngande approach.
Mm.
Vilket oftast inte går hem.
Nej. Nej, det gör ju.
Aldrig gått hem på mig faktiskt.
Det gör ju inte det.
Man önskar ju då att jag skulle kunna berätta att eftersom han inte kom så bra överens med människor så tog han sin tillflykt till djuren på gården som han kom bra överens med. Men nej.
Nej.
Han utvecklade istället en obehaglig fascination till slaktande. Första gången han såg en gris slaktats så har han berättat hur det, han fick liksom en varm och nästan euforisk känsla i kroppen.
Som ja, fast då han aldrig hade sinnessjuk.
Upplevt tidigare. Ja. Ja. Oavsett, jag antar ju att de som arbetar med att slakta djur inte tycker att det är så lite härligt att se när de dör.
Nej.
Det får man ju utgå ifrån.
Sen får de ju vänja sig, men om de njuter av det,
då måste de
då
sluta.
Då ska de göra något annat.
Ja. Men nej, han tyckte det var fantastiskt. Beteendevetare har sagt att, vi har ju sett på en liten dokumentär som jag ska namnge sen, och då är det en beteendevetare som har sagt att det troligen rörde sig om en känsla av makt och kontroll som Joakim hade upplevt tidigare. Och under slakten då så kände han ju både makt och kontroll över det stackars djuret.
Ja, men. Jaha.
Och att de alltid gör den här, det blir alltid så här.
Mm.
Men
jag är less bara.
Ja.
Jag kan inte säga.
Nej. Bara le och vinka. Under den slakten så kände han sig ju både överlägsen djuret och i full kontroll över vad som hände. Vilket fick honom att känna så starkt att han såklart sammankopplar känslan av makt, kontroll och död med sex. Varför blir det alltid så?
Ja. Säg det.
Någon för att du känner att du skulle vilja slå ihjäl Kalle ibland, men inte gör du det när du är kåt.
Nej.
Du blir alltid så kränkt när jag går in på ditt sexliv.
Jag har inget sexliv.
Nej, förlåt. Det är för att jag ljuger. Det är därför jag blir kränkt.
Nej.
Joakim börjar då begå sexuella övergrepp på djuren.
Nej, alltså... Liksom... Nej.
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 Vilka djuren än kom åt? Och framförallt i samband med att han skulle slakta dem.
Alltså... Nej, jag vill inte mer.
Nej, jag har inget mer om det i detalj. Det behövs verkligen inte.
Nej.
Han ska också... Jag tror det var under tiden han jobbade på det här, på den här bondgården, så ska han ha bott på ett så gruppboende för singelmän. Alltså bara någon form av...
Förlåt.
Ja.
Samling av incels.
Ja, men typ. Man bara, jag kan inte tänka mig ett värre liksom, kollektiv att gå in i.
Inte jag heller.
Fan, men man säger så...
Nej, fy fan vad vidrigt.
Ja, ja.
Men alltså... Nej, det där.
Nej.
Det är inte bra.
Ett kollektiv för bara massa singelmän. Man skulle känna sig som en...
Nej.
Som ett villebråd om man gick
in. Men alltså, de är... Men det där är ju heller inte... Det där är ju en samling av... Ja, det är incels.
Original.
Ja, men det är incels.
Antagligen. När han bodde där i alla fall så fick han syn på en katt.
Nej.
Och blev så lite nyfiken på...
Hur den såg på insidan.
Ja.
Mm.
Och ja. He acted out on that, så att säga. Stackars katt.
Ja.
Eftersom man hade, så att säga, så svårt att få kontakt med kvinnor.
Vad konstigt.
Ja, precis.
Kan det bero på att du är helt jävla sinnessjuk?
Det kan vara det.
Ja. Det kan ju tyckas lite obehagligt.
Ja.
Du upplever att du våldför dig och dödar djur.
Ja.
Man bara, det är inte... Det är inte det sexigaste de flesta kvinnor vet. Det skulle jag kunna säga.
Ja, det kan du stå för.
Ja, det kan jag faktiskt. Ja, ja.
Jag tror att många av världens kvinnor håller med dig. Mm. Inte alla, men många.
Ja, inte alla kvinnor.
Fan heller. Han löste då the lack of contact with women genom att köpa flera stycken sexdockor. Det börjar ju där, va? Han köpte flera olika outfits till dem.
Nej.
Jo, det här. De ska vara så nära människor som möjligt.
Som han som hade inrett hela sitt hem med skyltdockor.
Ja,
alltså,
sjukt läskigt.
Förlåt. Det var det sjukaste. Som ja. Att de gjorde grejer.
Ja.
Som att hans hus var ett enda stort dockhus.
Ja.
Det var så jävla obehagligt. Ja.
Otroligt läskigt. Åh. Han älskade att strypa en docka med ena handen samtidigt som han runkade med den andra.
Nej, men sluta.
Han hängde även sina dockor i hängsnaror och låtsades att de var döda när han tog ner dem och hade sex med dem.
Nej, men alltså.
Det här är med andra ord en tickande bomb.
Ja, alltså... Nej, men fy fan, vad äcklig.
Ja, han är riktigt äcklig bara.
Och vissa bara, det brann finns sådana sexdockor, det är, du slipper man våldta. Man bara, nej, håll käften.
Ja, ni ska slipper våldta.
Allt, ska gå, allt det här ska vi bara radera.
Ja.
Lägg ja. Av, säger jag. Ta bort er, bara.
Avliva er.
Bort.
Usch. Ja. Ja, och det är ju så jäkla läskigt nu, för nu ser de ju, sexdockor ser ju typ ut som vanliga människor nu.
Ja, och sådana som går runt med sådana bebisar.
Ja,
nej, men
det är obehagligt på en annan nivå.
Hoppas ja, jag. Det är också... Ja.
Ja.
Lägg av.
Ja.
Ha inte sånt där. Fan.
Lev i verkliga livet, tack.
Ja, men alltså... Sluta bara.
Ja, jag tycker också det är jätteobehagligt.
Ja.
Ja, men det där är en hobby, vet du. Folk kan bli jävligt
kränkta. Där har jag sett på Outsiders.
Ja. Ja, men den personen hade typ 6000 stycken.
Störd.
Helt verkligt från vän. När polisen grep Joakim 1976 så var han väldigt stängd och svår att prata med. Polisen försökte på alla möjliga sätt att förhöra honom. Men det gick inte så bra. De grep honom ju då, som ni kanske förstod, när de hittade den där lilla flickan i hans hus.
Nej, men...
ja, det... nej, de läser dem gå. Bernt Jägers.
Jaså?
En man.
Ja, det hör jag.
Ja. Han var polis och han föreslog att han själv skulle få prata lite med Joakim för att se om det gick att bygga tillit liksom med bara en så. Sagt och gjort. Bernt började prata med Joakim om så simpla vardagsgrejer. Mm. Men det funkar inte här heller. Han var alldeles tyst och stum.
Mm.
Bernt frågade då grannar till Joakim vad han brukade syssla med om dagarna och vad hans intressen var och vad han var bra på. Och en granne berättade då att Joakim var bra på att laga saker och att han hade hjälpt den här grannen med att laga tvn.
Okej.
Okay. Och när Bernt började prata om det och sagt att han har hört att Joakim var bra på att laga prylar, då började han liksom mjuka upp lite så. Bernt beskrev det som att Joakim till slut märkte att han var genuint intresserad av att höra vad Joakim hade att säga. Vilket gjorde att han släppte på dammluckorna och berättade sin så livshistoria. Vilket innehöll lite mer än vad polisen trodde.
Mm.
Mm-hmm.
Jag tänkte på de här grisarna fortfarande.
Ja.
Mm.
He did nasty shit to them.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Vi hoppar då tillbaka till så där vi slutade. Om historien om Joakims liv då.
Mm.
Till typ strax efter att han hade gjort så en liten biopsi på den här kattstackaren.
Men okej, okay, men vad var det han... du kommer komma till det.
Vad han gjorde, jag?
Polis, ja.
Nej, det,
men alltså, det tycker jag han inte. Bara berättade det nu.
Ja,
mm.
nu är han som en öppen bok.
Ja.
När han liksom fick höra att polisen tyckte att han var bra på saker.
Mm.
Ja, men du vet, ett så lite skört mans ego.
Mm.
Vi är nu på januari 1955. Och han... bor i staden Dunsberg. I slutet på januari 55 så dör Joakims mamma. Och jag vet inte om de har bott ihop ända fram till dess. Han var 20, tror jag. 21.
Mm.
Och hans mamma var den enda person som han hade haft en positiv relation med i hela sitt liv.
Mm-hmm.
För hon hade inte slagit honom.
Ribban var hög.
Stackarn, ja. Och även om hon inte hade varit så där extremt kärleksfull så hade hon ändå funnits där liksom i någon mån. Och han såg väldigt mycket upp till henne i alla fall.
Mm.
Och när mamma är borta ur bilden, då släpper det loss. Det här har också hänt i många andra stories. Alltså när mamman går bort, då blir de helt skogstoka.
Mm. Eller också bara på grund av mamman.
Ja.
Också.
Ja, jag tror inte att han har haft en jättebra uppväxt heller, men vad i helvete, vet du?
Det är han bara mamma.
Du försöker packa på. 3 veckor efter att kära mor stämplat ut så är Joakim ute på promenad i staden, oj då, Lindinghausen.
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 Lederhausen.
I staden Lederhausen. En timmes bilfärd ungefär från Dinsberg där han då bor.
Det, jag bara, min vad?
Din bror, där han bor.
Ja, men du sa Dinsberg.
Ja. Nej, det sa jag inte. Dinsberg.
Berg.
Berg. Jag har så tyskt ut här.
Ja.
När han är på den här promenaden i alla fall så möter han en 18 år gamla Irmgard Sträl. Ja, men de... det uttalas så! Jag gör så gott jag kan.
Ja.
När de kommer upp jämsides med varandra så försöker Joakim kyssa Irmgard. Ja, men alltså det är så jävla...
ja, det är skitfränt.
Ja.
Ja.
Irmgard.
Det är så jävla slagkraftigt.
Ja, eller hur? Man blir ju rädd bara av namnet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men han försöker våldföra sig på hans mun.
Hennes mun, men...
Är det en tjej?
Ja.
Hildbög? Hildegard?
Irmgard?
Irmgard? Jag trodde...
Har du lyssnat på det?
Ja, jag trodde det var en kille. Himgard.
Irmgard?
Himgard.
Irmgard. Irmgard är en kvinna.
Mm.
Mm. Det tas inte emot så väl av henne.
Nej, det gör ju inte det oftast.
Det här lilla så. Kyssattacken. Mm. Så hon puttar undan honom. Mm. Och då brister det för honom. Han har sagt att han i efterhand tänkte: jag är en människa. Mm. Jag har rätt att få mina behov tillfredsställda.
Oh.
Man bara, ja, men inte med vem som helst.
Jag räcker upp handen.
Ja, tack. Du får...
Får jag ordet?
Ja, du får ordet.
Och svaret också nej.
Ja.
Absolut inte.
Nej.
Nej, du har inte rätt i ett jävla fucking skit.
Nej, inte.
Vad är det med de här jävla incelsen med, liksom?
Ja.
Och tror att kan vi sluta prata om sex som en mänsklig rättighet?
Men det är det inte.
Nej, det är det fan inte. Och sen... Kunde inte kvinnorna bara ställa upp när de visste hur mycket det skulle betyda för oss? Man bara, förlåt. Va? Förlåt? Håll käften.
Kan inte du ställa upp
kan
och inte ha sex
ställa
med henne?
Ner bara? Hej då.
Kan inte du ställa upp med och inte vilja ha sex eftersom du vet hur mycket alla andra skulle tjäna på det?
Ja, men, vad gör en tjej som inte har någon att ligga med? Ingenting.
Nej.
Köper en Satisfyer och äter lite glass.
Ja.
Vad gör män? Går peppra ner kvinnor?
Ja.
Lägg av, säger jag.
Ja.
Nej, jag var irriterad på den där jävla skiten.
Ja, men det...
Ja, nej, nu.
Han har rätt, tycker han.
Mm.
Så han drar in Irmgard i skogen, stryper henne och voltar henne. Han stryper henne då till döds. Källorna säger lite olika, men vissa säger att han ska ha huggit henne i nacken med en kniv- och skört upp hennes mage på sätt som man gör när man slaktar en gris.
Mm, usch, skurit upp. Ja, fy.
Ja. Hon hittas 5 dagar senare i en lada. Det är lite oklart hur hon hamnar i den här ladan. För man liksom bär ju inte runt på en kropp hur som helst. Men...
men det var inte där. Nej, det var inte där hon... Nej, det var i skogen.
Ja, men jag antar att det är i närheten.
Mm.
Men ja, han placerar henne i ladan.
Mm.
Men ja, man får anta att den ligger i närheten och att han hade gott om tid på sig. För en död kropp är ju som sagt osmidig att flytta omkring på.
Mm.
Irmgard hittades med, det är så äckligt, stora mängder sperma, både i vaginan och på magen. Ja. Och hennes inälvor var borta.
Alltså det, liksom, det här med att liksom att
ja.
Det här med stora mängder.
Ja.
Mm, det är det vidrigaste. Det betyder att det har pågått.
Ja. Det är precis det det gör.
Mm, och det.
Mm.
Det tänker inte jag tänka mig på nu.
Nej.
Nej.
Du sätter punkt där.
Mm.
Joakim har nu då begått sitt första mord. Och han har ju nu alltså trätt över en gräns som han bara fantiserat om tidigare. Han har ju då med hjälp av, i brist på bättre ord, sina sexuella övergrepp på djur och att han har slaktat dem och att han har begått så övergrepp på de här människoliknande dockorna, så har han ju hela tiden pushat sin gräns. För vad alltså, tycker det, mer om
alltså
okej.
När man har såna här jävla vanställda jävla intressen. Nej, men alltså det slutar aldrig det. Alltså
nej.
Liksom det liksom
man nöjer sig inte med det där.
Men och när man börjar inse att man vill våldta grislik.
Ja. levande också.
Eller innan och sen skära i dem. Alltså, då sök hjälp.
Ja.
Men varför, män gör inte det.
Nej.
De vägrar söka hjälp.
Mm.
Det är deras största problem.
Mm. De kanske skrattar åt mig.
Ja, exakt.
Ja. Bernt Jägers, som är den här polisen, fortsätter att förhöra Joakim, som till slut erkänner 14 mord.
Hur gammal är han nu?
När han grips är han typ 40, kanske.
Mm.
Bernt tänker att det här kan inte vara sant. Han tänker så lite, vad heter han? Den svenska.
Va?
Den svenska. Som bara erkänner massa mord.
Nej, men... Thomas Quick.
Ja, jag tänker Thomas Quick. Så han finns inte än. Men det är precis där Bernt tänker. Men Joakim menar att han kan visa Bernt. Och så tar han med honom på en resa genom fantasin. Nej.
Nej.
Och Bernt tar med hjälp av sina kollegor fram flera olösta mord, eller så här cold cases, som skett på platser som skulle kunna vara något av dem som Joakim har berättat om.
Mm.
Och sen åker de på en liten turné. Där Bernt och såklart flera andra poliser och Joakim åker ut till platser där Joakim i många fall kan berätta att ja, det var här och jag gjorde så här och så här. Och för att vara säkra på att han faktiskt...
Nu vill jag säga ett ord som jag har glömt.
Ja. Morbid.
Nej, men alltså att han går så...
Rekonstruerar.
Nej, men det är när de går och visar det.
Ja.
Nej.
Nej.
Nej, jag skiter i det.
Nej. Säg inte ord du inte kan.
Nej.
Och de ställer kontrollfrågor och ber Joakim att så här reenacta för att de ska vara säkra på att han verkligen så. Att det verkligen inte bara att han inte bara hittar på.
Mm.
Han svarar ju rätt på alla frågor och gör reenactment som liksom, ja, det är ju han som har gjort det här. Och polisen har liksom så tagit lite bilder. Jag klippte ihop ett litet kollage.
Nej.
Det är ju alltså riktigt folk som går med
och ska... Nej, men...
Och så får han liksom sitta gränslöver.
Nej, men du har också lagt det här i... Du är ju helt... Du är ju så preppad. Han har väldigt...
Läskig uppsyn.
Ja, det har han. Men han har också väldigt högt hårfäste som övergår i lågt hårfäste. Han har hårfästet i nacken.
Ja, det kan man kalla.
Men alltså, då ligger en kvinna. Nej.
Ja, eller hur? Det där extra obagligt.
Varför är det där nödvändigt?
Jag vet inte. Där hade de kunnat haft en av hans dockor.
Kommer du ihåg den här svenska killen? Unga killen?
Ja.
Som älskade att
och gå. Sen gjorde jag så
men
här.
Men de går till typ vallgång.
Ja.
Nej, men det heter ju någonting.
Vallning.
Ja. Vallning.
Vallgång.
Ja.
De går skallgång.
Men när, och han älskar ju den uppmärksamheten. Alltså,
ja.
Då blir man ju förbannad. Varför? Och när han ska komma ut och få se det här. Alltså, han kommer ju älska det. Det gör ju att man inte vill titta egentligen.
Ja. Ja, han vill alltså, ha all uppmärksamhet han kan få.
Han var jätteglad och taggad. Och bara, säger du så här, kolla här, kom, kom, kom. Man bara, lägg av.
Följ med mig, ska visa här hur jag slängde den här. Nej. Morden som man inser att Joakim är skyldig till genom så det här lilla turnéspektaklet är följande. 1956 våldtar och mördar han 12 år gamla Erika Schuletter.
Nej.
Det var alltså året efter sitt första mord. 59 våldtar och mördar han 16-åriga Manuela Knott, stryper henne med. Hon tros vara det första offer som han tar med sig bitar hemifrån för att äta.
Förtära. Men okej, okay, får jag bara fråga en sak?
Mm-hmm.
Det här med att han hade tagit ut inälvorna ur offer, så, vad fan ska han ta med dem hem bara för att spola ner dem i toan? Eller vad?
Nej, jag vet inte. De har han säkert bara plockat ut, men det kanske är typ djur som har tagit dem eller något, jag vet inte.
Mm.
Jag tror inte att han tog med dem hem.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag bara undrar varför...
Han la dem i fickorna. Ja, men... Sätter sig på bussen. Nej, sluta. Men det där, hon får äta.
Ja.
Hon, ja, de, man vet, blablabla. De vet ju inte om han har tagit med sig hem bitar för att äta helt säkert. Men hon hade liksom bitar skurna från skinkor och lår som var i en så väldigt sån storlek som tyder det.
Mm.
1962 så mördar och våldtar han 12 år gamla Barbara Bruder. Och hennes kropp hittas aldrig.
Nej.
Jag vet inte mer om det. 65, 1900, så mördar Joakim sitt enda manliga offer.
Mm-hmm.
Han, den här...
Jag lite har uppfriskande.
Ju, ja, precis. Så lite förnyelse. Han har legat och spionerat på när 25-åriga Hermann Schmitz och hans flickvän Marion Wien har sex i sin bil på någon form av så lovers lane. Älskarnas körfält, så Google Translate.
Nej! Älskarnas körfält!
Låter det romantiskt?
Vad hemskt.
Ja.
Usch, det är inte romantiskt.
Joakim blir då så lite upphetsad att han bestämmer sig för att han vill volta Marion. Så han smyger fram till bilen och skär sönder ett av däcken. Det är ganska kocken då att gå fram till bilen.
Men... Vad är det för, vad använder du för uttryck?
Jag försöker vara lite down with the kids. Men vad menar jag då?
Nej, men...
men lite så störst.
Vad menar jag? Ja, gå vidare. Ja.
När Herman sen startar bilen och försöker köra iväg så märker han ju att något är fel. Så han går ur bilen och ser efter. Joakim då liksom ploppar upp och hugger Herman i bröstet med en kniv. Och så har tänkt sig att ge sig på Marion. Marion har dock sett vad som har hänt och han har bytt plats till förarsätet, startat bilen och börjat tuta som en galning.
Oj!
Joakim börjar fly och Marion jagar efter honom i bilen.
Nej!
Jo! Tyvärr så lyckas Joakim med nöd och näppe fly undan.
Fy fan.
För Marion försöker verkligen köra över honom.
Ja.
Fantastiskt.
Så jävla bra gjort.
Ja. Och alltså, det är ju fler folk i närheten.
Ja,
så,
ja men ändå. Hur, ja, hur
så det samlas ju massa folk, men han hinner så smita undan.
Mm.
1966 våldtar han 5 år gamla Ilona Harke. Och sen dränker han henne i ett dike. 5 år.
Nej, det är liksom... Vart... Hur, liksom, hur, det vi vet inte hur det gick till, eller? Alltså, vart...
Nej.
Han bara snor henne någonstans.
Ja.
Kidnappar henne. Typ.
Ja, precis.
Fan, vad hemskt.
Mm. När någon vänder ryggen till någon sekund sådär.
Ja, det krävs inte mer alltså.
Nej. 1969 så är Joakim ute på ännu en av sina så promenader och har tänkt att gå hem för han började bli trött.
Men... Alltså, vet du vad som retar mig något jävulst?
Nej.
När såna här vidra människor tar en promenad.
Ja.
Och typ så här har mage och bara jag är lite trött.
Ja.
Man bara sluta. Sluta ha vanliga, sluta vara.
Sluta bara vara.
Ja, men alltså sluta tro att liksom sluta.
Berätta så du, att du har känslor.
Ja, håll jag blir irriterad. Du har inte rätt att bli trött. Fuck you.
Du får gå i all jävla evighet. evighet.
Nej, jag vet inte, jag blir irriterad.
Ja.
Sen fick jag lite ont i magen. Man, håll käften.
Det var så jobbigt för mig, men jag lyckades ta mig igenom ingenting. Att döda andra.
Ja.
Han blev så då lite trött, så han var på väg hem. Men då ser han 61 år gamla Maria Hatken. Hartken, som går ut från sitt hus och troligen också ska så iväg på en liten promenad eller något. Joakim går rakt fram och frågar så rätt ut från ingenstans om hon vill ha sex med honom.
Fy fan vad rädd jag skulle vara.
Ja, Maria vill verkligen inte det.
Nej.
Och då slår Joakim henne i huvudet, drar in henne i ett skogsparti, våldtar och stryper henne till döds. Han har ju ett väldigt åldersspann på sina offer.
Mm.
76, bara en månad innan han kidnappar och mördar den här 4 år gamla Marion Ketter, våldtar och mördar han 10 år gamla Karin Topfö.
Alltså det är så små barn.
Det är jättesmå små barn. Dock så erkänner Joakim fler mord och de stämmer inte in på den här listan som polisen har. Men Joakim är väldigt övertygande och har flera detaljer som bara mördaren kan veta. Och de menar ju typ att allt annat han har sagt stämmer ju, så varför skulle han börja hitta på det plötsligt?
Mm.
Och lite efterforskande så kommer polisen fram till att fallen som Joakim erkänner inte finns med på deras lista över olösta fall. Eftersom de inte ses som olösta. Så det är ju någon annan som redan har dömt för dem. Dun, dun, dun.
Det där är för obehagligt.
Mm-hmm. Nu kommer en sån liten story.
Ja, oh, gud. Alltså det där kan inte jag tänka på ibland.
Nej. Den 4 juni 1962 så går Marlies Woywoods pappa Walter Quicker till sitt arbete. Han jobbar också på en bondgård.
Mm.
Men han går dit lite tidigare än vanligt. Han säger att det är för att de ska slakta grisar. Alltså, de gör det hela tiden.
Ja, man får
så han behöver vara där i god tid. Varken liksom Marlie eller hennes mamma tyckte att det här var konstigt. Det var ju... Så kunde det väl vara.
Mm.
Marlie var 9 år och gick till skolan den här dagen, precis som vanligt. När hon nästan är hemma igen så ser hon att det är stora polisavspärrningar inte långt från hennes hus och fullt med poliser. Man har då hittat 11 år gamla Monica Taffel dödad och våldtagen bara 150 meter ifrån Marlies hus. Gärningsmannen har strypt Monica, våldtagit henne och sen onanerat över kroppen. Hon har även stora Hon har även stora skärskador på båda skinkorna.
Nej.
Som tyder på att gärningsmannen har skurit bort och tagit med sig delar av Monica.
Det är så tydligt att det liksom inte är en person från
honom. Ja. Ja, nej, det är det verkligen inte.
Det är som ett stycke bara.
Ja. Som man, jag kan inte bära med mig allt. Ja, jag tar det här.
Nej. Fy vad hemskt.
Ja. Polisen riktar omedelbart misstankar mot Marlies pappa Walter. Eftersom pappan har pekats ut av grannar och tidigare, säger grannarna, har betett sig olämpligt i närheten av barn. Jag vet inte vad det är. Inbegriper alls. Men polisen griper i alla fall Walter och håller honom häktad i 3 dagar innan de tvingas släppa honom i brist på bevis. Walter uppger att han har varit på jobbet hela tiden för mordet. Dock är inte det ett så bra alibi eftersom han jobbade ensam.
Mm.
Han släppte som sagt, men alla i området där han bodde var helt övertygade om att det var han. Och Marlie har då berättat att grannar skrek mördare och pedofil efter honom så fort han lämnade huset.
Nej.
De lokala butikerna vägrade sälja till honom. Och när han gick förbi så liksom tystnade alla och bara stirrade på honom.
Oh, fy fan, vad hemskt.
Mm.
Om den, alltså så. Nej.
Marlies mamma var alltid helt övertygad om att det inte var Walter, så hon stöttade honom så gott det gick.
Mm.
När Marlie och hennes familj till slut fick veta att det inte var Walter som dödat Monica, så var ju det en oerhörd lättnad.
Mm.
Dock så fick de veta det lite för sent.
Nej.
För den 5 oktober, 4 månader då efter att Monica hittats dödad, så hittar 3 grannbarn Walter. Och han har hängt sig i ett träd i ett skogsområde.
Fan mörkt.
Mm.
Ja, men han, alltså, hans liv var ju förstört.
Ja.
Det där är Fy fan vad hemskt.
Mm. Han har inte gjort något.
Nej, alltså det fan.
Alltså på ett, man fattar ju byborna, för de trodde ju att det var han. Och då, alltså hade det varit han, då var väl den här behandlingen rätt. Men nu var det ju inte han.
Nej.
Så därför kan man ju inte som så samhället ta lagen i sina egna händer riktigt.
Nej, nej. Usch, vad hemskt.
Mm. Walter tog sitt liv 1962 och det var inte förrän 1976 som Joakim Kroll erkände mordet på Monica. Så det gick alltså 14 år innan Walter kunde bli rentvådd. Marie berättar ju då att hon har vuxit upp i tron att hennes pappa var en barnamördare och pedofil. Och det har ju såklart påverkat henne väldigt mycket.
Mm.
Och så beskriver hon då att hon har en ilska mot Joakim som hon aldrig tror kommer att försvinna.
Nej, men på ett sätt fint då att hon kan tänka på sin pappa med så.
Ja.
Alltså att det var, ja.
Ja, nu var ju han bara fin liksom. Nu ja, finns men, det ju...
Fast i för sig, han, någonting hade han gjort i och med att alla
ja.
Trodde. Han kanske inte var helt hundra, men alltså så, jag vet inte.
Han kanske var lite
eller så behövde...
olämplig, men nej. Eller så var det bara något någon hittade på.
Ja, också. Folk behövde kanske skylla på någon.
Ja.
Jag vet inte, men ja.
Nej.
Ändå skönt för henne.
Ja, ja men nu, verkligen. Så. Att han faktiskt inte var barnamördare och pedofil. Liksom.
Ja.
1959 så mördar och våldtar Joakim 24-åriga Clara Friday Teschme. Heinrich Ott, som var en så lite lokal skummis, anklagades för det här brottet. Innan rättegången hängde han sig själv i häktet.
Mm.
Så han tog också livet av sig på grund av ett av Joakims brott.
Mm.
1962, en månad innan Joakim mördar Joakim... Nej.
Men alltså, det här med att han hängde sig i häktet, det säger ju... Alltså, det, då ser det ju lite ut som att...
Han är skyldig.
Ja.
Ja. Nu driver vi huset.
Full storm. Mm.
Ja, det ser ju... Han kanske var övertygad om att han skulle bli dömd ändå. Och då kanske han skulle ha fått livstid.
Ja.
Jag vet inte. Nej. 1962. En månad innan Joakim mördar Monica Taffel. Och det var ju då som pappan tidigare hängde sig för, som jag sa.
Mm.
Så mördar och våldtar han 13 år gamla Petra Giese. För det brottet så greps Vincent Kuhne.
Kuhne?
Kuhne. Som senare också döms för mordet till 12 års fängelse och psykiatrisk vård. Han fick villkorlig frigivning efter 6 år i fängelset. Det var inte han. 1966 mördar och våldtar Joakim Ursula Rohing. Hon är 20 år. Och då har jag så ett litet citat från honom här. Som jag tar på engelska. Han pratar ju tyska, men jag kan inte tyska. I saw this woman in the park. She was young with short hair. I spoke to her and then grabbed her around the neck with my right arm. I dragged her into the bushes and threw her on the ground. I choked her until she stopped moving. Then I took off her pants and the other things and I did it to her.
Nej.
Ja. I left her lying there and took the train back to Duisburg. When I got home, I was still hot. And I had it with a doll. And what? I... Ja. And did it with my hand a couple of times.
Men... Sluta!
Ja, men han är så äcklig.
Jag hatar honom så mycket.
Tack. Jag med.
Ja.
Polisen misstänker då, statistiken trogen, Ursulas pojkvän. Adolf Schnickler. Man kan inte döpa barn till Adolf.
Nej, men man får inte det. Nej. Det är ju bara så.
De tar in den här Adolf på förhör.
Det är ju jättetråkigt att vara tysk och heta Adolf.
Ja, det är verkligen inte bra. Sluta med det.
Mm.
De förhör honom länge och väl, men de måste ju släppa honom. För det finns inga bevis för att det var han.
Mm.
Invånarna i staden
som Adolf och Ursula bodde i var övertygade om att det var Adolf som var den skyldige. Och de var väldigt tydliga med att de inte ville ha en mördare och våldtäktsman liksom i sin stad. Och ungefär ett halvår efter Ursulas död så tog Adolf livet av sig genom att dränka sig. Gud.
Vad är det här för jävla story?
Ja, och det är inte slutet.
Åh, vad hemskt.
Mm. Ja, det är så otroligt.
Men också mörkt. Så här, om folk blir friade.
Mm. Ja, jag fattar. De tänker ju att det är lack of evidence, men det var ändå du.
Ja, men människan har något grovt att man måste alltid ha någon att skylla på.
Mm.
Det är ju något som kramlar sig fast vid liksom strån, typ.
Ja, ja, vi tycker om
det. Det är ju så.
Ja.
Mm.
1970, mördar och våldtar Joakim. Alltså, mördar och våldtar, jag har sagt den lilla strofen så många gånger nu.
Mm.
Mördar och våldtar Joakim, 13 år gamla Jutta Ram. Jutta, så gulligt var det.
Ja, men...
När hon var på väg hem ifrån tågstationen. Polisen misstänker Peter Sache, som ska ha varit granne och deltidspojkvän med Jutta. Jag vet inte vad det
Va?
Så innebär. Men...
Hon var så jävla rutinerad när hon var 13 bast.
Ja, så hon hade.
Ja, det är jag på deltid.
Ja.
Det... Wow.
Till att börja med så förnekar Peter mordet. Och polisen måste släppa honom igen på grund av brist av bevis. Något år senare så erkänner Peter, alltså det är så lätt att säga det på engelska, men han heter ju faktiskt Peter. Mordet åker in i fängelse. Bara månader innan Joachim Kroll erkänner mordet så skriver Peter ett brev till Tysklands liksom, högsta domstol och begär resning. Då han menar att han hade bara erkänt eftersom anklagelserna gjorde att han blev så hatad i samhället och att han blev av med både sin lägenhet och sitt jobb på grund av det här liksom hatet som han fick. Han hade inga pengar och ingenstans att ta vägen. Så därför såg han att erkänna som den enda utvägen för honom.
Ja, det är... Alltså, wow.
För då fick han så mat och husrum i alla fall.
Mm.
Och Peter släpptes ju från fängelset efter att Joakim hade erkänt om en... Hans liv är ju ändå ganska så taget från honom. Mm. Stora delar.
Undrar hur mycket pengar han fick då?
Ja, det kan man.
Mycket, hoppas jag.
Mycket, hoppas jag. Joakim har då alltså erkänt 5 mord som någon annan felaktigt blivit dömd eller anklagad för. Och 3 av de här personerna har tagit livet av sig på grund av anklagelsen.
Ja, det är fy fan vad sjukt.
Ja.
Men också, hur kan de hitta de här personerna? Alltså, det är väl det enda man måste vara helt säker på när det handlar om sånt här.
Ja.
Det är att den är... Alltså att man inte spärrar in en oskyldig. Ja. Det är mycket, mycket viktigare än att man faktiskt tar den skyldiga.
Ja, det är det.
Alltså, hur kan det bli så här?
Det är ju bara... Det är fortfarande för många, men det är bara 2 som har åkt in i fängelse. Men det är ju fortfarande alldeles för många. Men då...
Ja, just det. De andra var ju bara dömda av...
Samhället.
Mm. Det kan vara värre.
Det kan vara värre.
Uppenbarligen.
Mm. Och då kan man ju undra hur i hela fridens namn han lyckades hålla sig undgå radarn i 21 år. För första mordet begick han 55. Han blev inte gripen. Var han då? Då var han 21. Och sen har det liksom gått... 21 år till. Ja, så, ja, men han var strax över 40. 42 närmare sen.
Mm.
När de grep honom. Den så stora hemligheten. Tips till alla som vill börja mörda. Oh,
nej.
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 Det var att Joakim aldrig... Han mördade aldrig i närheten av där han bodde.
Nej.
Han åkte alltid iväg åtminstone 30 minuter bort med bil eller tåg.
Och då blir det är inte långt.
Nej, men det är tillräckligt långt om det är liksom 30 minuter från en utsidan av staden till en annan stad, eller alltså så.
Mm.
Det är skitsvårt då när de gör det långt ifrån där de bor.
Mm.
Det kanske var ett jättesnabbt tåg, vad vet jag.
X2000.
Ja, precis. SJ så. Och så kom han alltid fram för sent, så det var så 2 timmar bort. Fast det bara var 30 minuter resväg. Ja. Så gjorde han ju då med alla utom Marion Ketter. För han, henne plockade han ju jättenära där han bodde.
Mm.
Och det var ju därför hon kunde ta fast honom. Och det var så himla äckligt. Han liksom har berättat i efterhand att han så här, han hade brutit benet. Så därför kunde han inte ta sig så långt.
Nej.
Ja.
Så, nej.
Och så fick han lite så sug.
Så det var lite därför bara?
Ja. Så då hade han liksom typ, om man hade gått upp på vinden eller någonstans där fönstret var riktat mot lekparken. Och så hade han liksom stått och tittat.
Nej, stå inte och titta.
Nej, men det hade han gjort. Och tyckte att, åh, hon var så fin. Åh.
Nej, men du har inte rätt att tycka det här. Du, liksom,
nej, speciellt inte en 4-åring.
Nej, och jag, nej.
En 4-åring får ingen tycka är fin på det sättet. Det är helt...
Och också, vad, liksom, vad är det för fel? Varför ska de mörda och våldta? Nej. I samma...
Ja.
Varför ska de få stånd?
Ja, det är jätteäckligt. Bara
överhuvudtaget.
Ja.
Lägg av. Det är äckligt.
Ja.
Allt.
Varför ska det alltid göra sex av allt?
Överhuvudtaget.
Jag får ta sin annan podd. Joakims modus operandi var att ge sig på en kvinna då, som var långt ifrån sitt eget bostad.
Kvinna bostads. Vet jag inte.
Nej, främst barn.
Mm.
Åldern på hans offer varierar, även om de flesta var barn. Men det är liksom att åldern varierade tyder på att han var en sån här opportunistic killer. Och att han liksom mördar när det ges tillfälle. Mm. Och motsatsen är ju att man har en speciell preferens när det kommer till
offer. Och så är det som min mamma.
Ja, precis. Men han liksom bara gav sig på när han tyckte att det var läge. Och sen tyckte han väl kanske att det var ännu mer läge om han stötte på ett barn då. Hemskt. Joakim gav sig på sina offer bakifrån. Och drog med dem till sidan av vägen på liksom något skymt litet område. Och där ströp han dem till döds för att sedan våldta dem. Många av offren har han skurit bort bitar ifrån, vilket han tog med sig hem då för later consumption.
Mm.
Consumption. Han menar, och det här är också fruktansvärt, men han menar att han sparar så otroligt mycket pengar på det här viset.
Nej, men lägg av!
Han hade inte råd med
annat
kött.
Han är också snål!
Ja. Men det var det enda kött han kunde få i sig.
Nej, men ät en böna.
Ja, eller två.
Han ska spara... Nej, men så där får, det där får han fan ta tillbaks.
Ja, men alltså det är ju den...
Nej,
det
men alltså det där är det sjukaste jag hört.
Dumheter.
Sluta.
Ja.
Säg inte.
Säg. Och att det ska liksom vara så här... Ja, men det var så liksom lite bra för mig. Då fick jag i mig näring och proteiner.
Nej, alltså...
Äckliga jävlar.
Fan.
Ja. När han hade våldtagit... offren, så onanerar han ofta över dem.
Flera gånger. Alltså, fy fan vad äckligt.
Och lämnar dem sen utan att försöka dölja kroppen. Det var bara med den första som han liksom la in i en lada. Men... Sen så har han bara liksom skitit blanka fan i dem. Han har beskrivit det som att när han är färdig då skiter han i dem.
Alltså, jag orkar inte mer.
Nej, det är snart klart.
Ja.
När han sen kom hem så var han ju som jag sa då.
Nej, men alltså så är han lite så här fortfarande. Ja. Alltså fy fan vad äcklig.
Han har så lite efterdyningar. Och då har han sex med de här dockorna. Ja, men han är vidrig.
Och då ska han, då tänker han på nej.
Ja. Ja.
Jag hatar, nej fy fan. Jag mår skit.
Who's and a half?
Usch.
Joakim har då erkänt 14 mord. Men på rättegången som det blir, för det blir rättegång, så tar man bara upp 8, för det finns inte tillräckligt med bevis för de andra. Joakim trodde att han skulle bli dömd till rättspsykiatrisk vård, få en liten operation som gjorde att han skulle bli av med sina funny feelings, som man kallar mordlusten för.
ursäkta?
Ja, så han tänker att det liksom bara är så någon liten så.
Han är inte smart.
Nej, nej, nej. Men när han har blivit av med dem så kommer han ju att släppas på fri fot sen.
Han hade ju inte så mycket IQ heller.
Nej.
Men, nej.
Nej, han blir inte dömd till rättspsykiatrisk vård. Rättegången håller på i 153 dagar. Som håller på en stund. Men efter det så döms Joakim 1982 för samtliga av de 8 mord man tog upp i rätten till livstidsfängelse.
Bra.
Mycket bra.
Det enda rimliga.
Ja. 1991, efter 9 år i fängelset, så dör gubbfan en hjärtattack.
Oh.
58 år gammal.
Ja.
Ja. Låt mig dra mina källor.
Det besparar ju staten lite pengar, men det var ju en dumt.
Ja, men han 9 år är ingenting. Han skulle ha ruttnat längre.
Men hjärtinfarkt går fort också. Kunde han inte fått något så lite cancer eller något?
Ja, en cancer som blev bra och sen fick han tillbaka den. Nej, men fin. Ja.
Prostatacancer.
Ja.
Nej, får man säga så här. Ja.
Jag vet inte. Det är lite okänsligt kanske.
Ja.
Mina källor. Wikipedia, Murderpedia, YouTube-dokumentären Joakim Kroll, The Rural Cannibal, World's Most Evil Killers, Real Crime.
Mm-hmm.
Podden Mord och Tragedier,
ja,
som har ett avsnitt om Joakim Kroll. Och podden What Makes a Killer, Episode 1.
Oh.
Och den här YouTube-dokumentären, alltså, den är så otroligt. Eller den är brittisk, fan. Men den är... And then he looked upon the neighbor and he saw a killer.
Wow.
Ja. Men det är en... Jag kommer inte ihåg vad han var. Om han var journalist, brittisk. Ja, han är så fantastisk. Han har röda, väldigt kantiga glasögon. Fluga och blå kavaj. Ja, han är så tjusig.
Ja, tjusig. Nu var du 100 år gammal.
Ja, han är så lite proper, stilig här. Mm. Men det var det jag hade om den här gubbjäveln.
Jag orkar inte mer, så det var bra. Det var sura.
Ja.
Nu får vi rycka upp oss här.
Ja, känner du dig så lite taggad att gå på parti?
Nej.
Ska åka om en halvtimme.
Klockan så mycket. Ja.
Mm.
Är det en av dem mitt i natten? Nej, vi ska dra på lite musik här och tagga till.
Ja.
Ta en drink.
Ta en drink eller 7. Kalla ut kyparen.
Ja, men tack för det här. Det var jätteobagligt.
Mm.
Förstå att han har... Nej, nej.
Det är så många oskyldiga också som...
Och grisarna.
Ja. Både nej, oskyldiga, men alltså, offer allt han och liksom... folk som har tagit livet av sig på grund av och...
Stackars.
Ja, det är riktigt mörkt här. Och så många barn.
Och ha lite svaj.
Ja. Åh.
Jag vill spy.
Äckel, snusk, fitte, fan.
Mm.
Nej, men ja, nu får vi nog. Nu måste vi tagga till.
Horgubbjävel.
Horgubbjävel.
Hejdå!
Hejdå!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We
want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com